Och jag säger hej och välkomna med. Idag så kör ju årets största friidrottsfest igång. Det är alltså friidrotts-VM i Doha, Qatar, som står inför dörren. Och det här ska vi snacka om. Vi ska tala om de intressantaste idrottarna, de hetaste samtalsämnena. Ja, precis allt vad du kan tänka dig behöva veta så här inför friidrotts-VM. Här i studion i Helsingfors har jag Petra Stenman med mig. Välkommen. SFIs sportchef. Du har själv VM-erfarenheter från Sevilla 1999, var det visst?
Det var 99 i Sevilla, ja. Jag fick löpa försök där. Men sen var jag stapla mig på sjunde häcken och sen så tog jag mig inte vidare. Men det här, det var en jättefin erfarenhet förstås. Och, det här, och sen ännu det att jag fick hoppa in som reserv på 4x100 meter stafetten, så det var ju en höjdare.
Mm. Och det hade du inte tränat för?
Det hade jag inte tränat för, nej. Nej. Utan det fick jag träna där på plats då med Petteri Joste. Men det fixade sig så. Det gick riktigt bra.
Mm. Det är härligt med att ha människor här i studien, eller ha dig här i studien som har egna erfarenheter av att vara idrottare och ställa upp i stortävling sådär. För det måste ju vara ganska pirrigt det där med VM. Jag menar, det är så stort.
Det är stort, det är det. Nu, de här idrottarna, många av dem som är där nu, så har ju mycket erfarenhet redan. Och situationen nu mera är ju så att man rör sig mera utomlands. Men då, på den tiden när jag idrottade, så då var det inte så jättevanligt att man tävlar mycket utomlands. Så att man hade mindre erfarenhet och det var jättepirrigt.
Mm. Och stadion var fullsatt?
Den var fullsatt, ja. Ja, jag minns där när vi skulle springa stafett så hade, jag tror det var spanjoren som hade tagit då gångmedalj och stadion var fullpackad och det var en öronbedövande ljud där, så vi hade problem att höra våra hepp när vi skulle växla. Det kommer jag ihåg.
Mm. Och för den som inte kommer ihåg, så Petra Stenmans gren är ju 400 meter häck, långa häcken var ju alltså Petras grej i tiden. Och du är som tränare nu då för till exempel Oskar i Möre bland annat nu.
Jo, jag har fått vara med Oskar nu en par år och det här. Vi snubblar lite på mållinjen så han kommer inte vara i Doha, men att förhoppningsvis då sen i OS.
I Tokyo 2020. Ja. Vi har också folk på plats i Doha. Nu hoppas jag att vi får kontakt till våra utsända där, våra kommentatorer Janne Isaksson och Otto Ylöstalo. Okej, vi har inte alltså kontakt med dem riktigt ännu. Det är lite problem med wifi-linjen tydligen där på hotellet. Killarna lär ska hålla sig inomhus. Där är det ganska varmt i Doha. Hur ställer den där värmen till det där för idrottarna, tror du, Petra?
Jag tror att det kommer att vara förstås en stor utmaning för många. Speciellt då på maraton och gång, eftersom de kommer att ha hög luftfuktighet och de rör sig då utanför den här arenan som är luftkonditionerad. Men sen är också en sån grej att det kan vara väldigt kallt till och med inomhus på grund av den här luftkonditioneringen. Och sen är det varmt utomhus och uppvärmningen ska ändå göras på uppvärmningsplanen. Mm. Och där är det normala uteförhållanden.
Ja. Men just det där med luftkonditioneringen, så jag funderar på att ofta så är det ju då liksom ganska svalt och skönt där inomhus och så går man ut. Det vet alla som har åkt till södern när det har varit varmt där. Och så blir man ganska fort förkyld. Och åtminstone får man ont i halsen eller lite snuva eller något sånt när temperaturen växlar. Vad är risken där nu för att gå och bli sjuk där mitt under VM?
Absolut, det är en risk. Ja, precis som jag är nu här förkyld. Men det här, ett sätt är förstås det att som finska lagen nu har gjort också, att de har på luftkonditioneringen när de inte är i rummet och sen har de av dem på natten eller när de är i rummet då.
Mm. Norrmännen var jättemissnöjda med hotellet och sa att det inte håller kraven. Vad har du hört av det finska laget? Är de nöjda eller är det så där att man nu finner sig i det fast det är inte riktigt så perfekt som man hade tänkt det?
Ja, som Sara Kuivisto sa att det här att hon har kommit dit för att löpa och inte för att bo på hotell. Och jag vet att norrmännen har ju höga krav på hygienen och så här. Och så det är väl inte så ovanligt att de flyttar. Det har de gjort på skidsidan också. Mm. Det har vi fått läsa. Men jag har inte hört så mycket kommentarer från Doha. Men att det finns ju alltid möjlighet sen att kontakta hotellet och de fixar de saker som inte där funkar då. Jag tror att det är kanske den linjen som det finska laget sen har hållit.
Mm. Nu ofta har det ju varit på stora mästerskap när man bygger arenor, man bygger boende och allt det här för idrottare, så var det åtminstone i OS i Pyeongchang, så det var ju dammigt på rummet och det fanns byggdamm och sånt här, så det blir ändå städande, för att det blir, ofta blir de här byggnaderna färdiga precis innan allting börjar och idrottarna kommer.
Jo, så är det.
Men första tävlingsdagen idag, vi har 8 finländare i elden. Riktigt första dagen, Sara Kuivisto nämnde du, hon ska löpa 800 meter idag. Det var ju först, hon hade först bara plats för på att löpa 1500 meter och så kom det alldeles i sista valet och så fick hon besked om att hon också får löpa 800 meter. Själv var hon lite stressad över det där, att hon hade ju inte förberett sig på den där 800 meter nu. Men hur lätt ställer man om sig sådär?
Sara är proffs och hennes tränare Ari Suhonen är förstås proffs, så att de kan säkert ställa om det här. Det är sen en annan sak att hon har förberett sig för 1500 meter, så det kanske inte känns då riktigt säkert det här 800 meter. Men att jag tror inte att Sara har några större problem med att springa 800 meter nu. Att vi får hoppas att utgångsfarten är tillräckligt hård och det här Sara en sån som brukar komma sen på slutet, stiga där sakta men säkert.
Ja, Sara löper alltså försökshitet på 800 meter klockan 17.10 idag, så att då får vi se hur det går. Nu lär vi ska ha kontakt med Doha och inte annat, som åtminstone med, per telefon med Janne Isaksson och Otto Ylöstalo. Hör ni mig?
Vi hör. Yes, vi hör.
Nu kanske de hör mig, men jag hör inte er där.
Ja. Vi kan prata på. Hörs vi nu då?
No, nu, sakta men säkert börjar jag höra. Det är lång väg till Doha.
Ja, det kommer. Sakta fram, men nu hör vi. Jag hör dig helt bra.
Finemang, jag hör er också. Lite eko har vi där på linjen, men det ska vi inte låta störa. Ni håller er väl inomhus, gissar jag, den här tiden på dagen?
Ja, vi gör nog det, för att vi kunde sitta ute också en halvtimme, men då vet jag att det bara var en våt fläck kvar av oss efter det. Det är nog faktiskt tryckande hetta här, måste jag säga. Då har jag varit i varma länder tidigare också, men precis som alla idrottare också har sagt och andra som jobbar här, att när man kommer ut från flygplatsen och den där värmen slår till. Det är inte bara det att det är närmare 40 grader, men framförallt den där luftfuktigheten. Att det känns som en hårtork i face direkt du stiger ut.
Turkisk basti, jag tror att Camilla Rickardsson använde det uttrycket här tidigare någon gång. Finländarna idag, vi var inne lite på Sara Kuivisto, första finländaren ut idag i försökshitet på 800 meter. Vad tror ni är Saras chanser?
Nu har hon förberett sig senaste veckorna med tanke på att hon endast skulle löpa 1500 meter här, så det har ju lite rört om det här. När hon sen fick chansen att också löpa 800 meter, så det har ju såklart inverka. Och hon kanske inte så jättesäker på hur den här 800 meters formen är för tillfället, men hon har ju löpt bra hela sommaren och på slutet av sommaren i Europacupen i Bydgoszcz och därifrån framåt så har hennes löpning sett riktigt bra ut, och det finns nog grund där för att göra bra tider, men det handlar nog mycket om hur hon kommer igång så att säga, och ganska mycket fast också i hur den taktik det blir det hit hon hamnar i, att hon har ju sämsta års bästa i sitt hit, men om det blir bra fart så kan hon nog göra en riktigt bra tid.
Petra var inne på det där. En annan som borde kasta lite längre än hon har gjort i somras, trots att hon nytt finns rekord, är ju Krista Tervo i slägga. Finalgränsen ska vara där på 72 meter, misstänker jag.
Ja, men det krävs knappast en sån längd för att ta sig till final, men det krävs kanske personligt och finländs rekord för Krista Tervo, som hon kastade tidigare här i somras i Jyväskylä i juni. Men gott för henne, gott tecken är att hon kastade sin näst bästa tävling, eller kanske bästa tävling om vi tittar på hela serien, i den senaste tävlingen i U23 FM i Borgo. Men det var andra kast över 70 meter och det krävs troligen 70 meter för final, så hon måste vara på riktigt maxnivå för att nå final.
70 meter brukar sådär i snitt vara den här sista som går in i finalen här kastar i kvalet. Mm. Så det är nog säkert minst det som krävs för final för hennes del och det där. Jag tror inte att det där finalförväntningar är något som man ska lägga på henne heller, utan att inse faktum att det kräver att hon lyckas väldigt, väldigt bra på sin egen rekordnivå. Och mer än det kan man inte kräva någon idrottare i de här sammanhangen.
Mm. No, om vi tar hopparna sen då, vi buntar ihop stavhopp och höjdhopp här helt fräckt. Vilma Murto och Ella Junnila, vad tror du Petra om deras möjligheter att ta sig vidare nu då?
Vilma har väl kanske en ny situation med ny tränare och så här, och det brukar ibland vara en utmaning att hitta den rätta rytmen sen, men det har sett bättre ut nu här på sensommaren, så ifall hon kan göra personbästa och sin bästa tävling någonsin, så då kanske det går vägen. Jag tror sen att Ella Junnila har kanske större chanser att ta sig vidare än Vilma Murto.
Mm. Vad tror Janne och Otto?
Vi är nog på samma linje som Petra. Ella hade sin som kom just vid olyckligt där i Europacupen, men att den borde vara i stick. Och hon har ändå hoppat ganska många tävlingar den här säsongen som har varit som i trakten av 1,92, 1,94 och något sånt är vad som säkert krävs för final här. Så nu måste ju hoppa på sin egen bästa nivå, men att det är nog helt möjligt. Hon hoppar ju bra i Gävle också, så hon har tävlingsrutin också från de här mästerskapssammanhangen. Men sen Vilma Murto igen, så hon har ju hållit till på 4,30 egentligen hela sommaren. Så det kräver ju nog 4,50-4,60 för att ta sig till final. Så nu måste ju få ett ganska stort lyft. Men inte är det omöjligt att hon gjorde samma sak till exempel i Jyväskylä i Kalavaspelarna förra sommaren. Att mitt i allt hoppa hon över 4,60 och hitta tillbaka till det där hoppande. Så om något sånt händer så inte är det helt omöjligt. Men inte så hemskt troligt tror jag nog inte att det är.
Mm. Att få allting att klaffa på ett VM är inte världens enklaste sak. Precis, fast alla siktar ju på att naturligtvis vill toppa formen till VM. Men det är ingen självklarhet. Sen har vi Camilla Rickardsson. Nej.
Hon har ju gjort sin bästa säsong någonsin det här året, vilket är ganska häpnadsväckande till och med tanke på problemen hon råkade ut för förra säsongen när hon trampade snett i Kalevaspelen i sitt livs form, missade sen EM, skadade sig alltså där. Hade en lite jobbig vinter och vår också, men hittar riktigt rätt nu med Jukka Keskisalo, erfarna tränaren eller meriterade löparen. Och har sjungit karriärens tre snabbaste lopp i sommar. Har imponerat nästan från tävling till tävling. Och hon har gjort faktiskt två VM-tävlingar redan tidigare. Hon började vara en av de mest erfarna damidrottarna. Finland har ju väldigt många unga kvinnor här på plats. Och inte Camilla gammal hon heller. Hon har ganska mycket rutin. Men det som hon inte har, det är en finalplats i ett stort mästerskap. Och lätt blir det inte heller här. Skulle det vara EM-tävlingar skulle hon vara en klar topp 6-kandidat. Men det här är VM och det här blir nog väldigt tufft. Men det är inte omöjligt, det är alls inte omöjligt att hon löper sig vidare till final.
Mm. Ja, jag tror nog på det. Hon har löpt ganska många så här så att säga snabbare lopp för den här säsongen. Har ju nog visat gång på gång att hon klarar av att löpa under 9,40 då när det krävs. Och lyckas hon med det ikväll så då är nog finalplatsen nära.
Mm. Klockan 19 är det alltså dags för Camilla Rickardsson på 3000 meter hinder. Hur hårt håller du tummarna Petra för henne?
Aj, jag håller nog tummarna hårt. Jag tror på Camilla och Jukka och jag ser att hon har nu det här självförtroende som behövs för att ta sig vidare.
Mm. Och sen sist ut för maratondamerna är Simo Lipsanen på 3 steg. Vad är läget där?
Han hoppar ju bra inomhus och var alldeles på grund av det till VM. Och i och med det så har han ju haft samma upplägg som Kristina Mäkelä för den här säsongen. Att kunna koncentrera sig på de här tävlingarna. Det har säkert synts i träningsprogrammet under sommaren och säkert också i resultaten. Men lite bra såg det ut i Vilma Strand och sen i Bydgoszcz en vecka senare så smäll han till med sommarens längsta hopp. Att får han får han till något sånt i kvalet så då är han nära. Men jag tror nog att det krävs längden närmare 17 meter för att ta det till final. Så nu är det en ganska hård nös för honom.
Så av dagens finländare, tolkar jag rätt nu att Camilla Rickardsson är den som är närmast att ta sig till final, eller?
Henne då också Ella Junnila. Där talar vi ändå om en grundnivå som räcker. Junnila som har sagt här tidigare haft sina skadeproblem så hon är inte säker. Hon berättade åtminstone igår att det har sett så bra ut på träning att hon borde klara av 1,90 och över. Och då räcker det troligen till final. Så visst är det så att det ser ut som om att Rickardsson och Junnila har bästa chanserna. Sen har sådana som Murto och Lipsanen klart kapacitet att ta sig till final. Men det har varit så osäkert i sommar att vi inte ska förvänta oss det. Och sen kanske ännu lite svårare då för Kuivisto och Termo.
No, men maratondamerna 23.59, ska de ge sig ut i den där turkiska bastun? Petra, hur hälsofarligt är det att löpa maraton i den där vädret?
Ja, luftfuktigheten är ju också hög och kroppen har en stor utmaning där med att kyla ner sig. Det går mycket energi åt till att kyla ner sig när man löper maraton. De går hela tiden på gränsen, kommer de att gå där. Det som är positivt ur Finlands synvinkel är väl att vår löpare Anne Hyryläinen så bor i Dubai och hon är van med de här förhållandena.
Jag träffade Alisa Vainio på flygplatsen faktiskt före hon åkte iväg på det här lägret i Turkiet där hon var. Och då var hon nog ganska så där uppenbart nervös för det där just att den där värmen var det hon bekymrade sig mest för. Hur är det Otto? Jag tycker jag såg på Instagram att du har varit ute och sprungit. Hur långt
sprang? Ja, faktiskt jag räknade ut här. Jag löp minutdrag så där sprang en minut och vila en minut och höll på där i en halvtimme med det. Så, och jag räknade ut här just före sändningen att det var ungefär i den här damernas maratonfarten som jag höll. Så jag kan nästan prata om egen erfarenhet. Att det är nog lite utmanande att löpa just det med den här luftfuktigheten. Att det var inte så hemskt. Den där hettan var inte så jättefarlig. Och det här var ändå klockan 8 på morgonen.
Ja.
De löper ju ännu senare på natten så, eller tidigare på morgonen, eller liksom ja, mitt på natten, så det kommer ju till vara kanske aningen svalare då också, gatorna har kylt ner och så vidare. Så det är inte så farligt, men det är nog den där fuktigheten som gör att det är lite annorlunda att andas. Och just som Petra var inne på den här, att man går på gränsen och det handlar om att vätskebalansen och alla mineraler och allt den här ska hålla till stick och man ska tanka tillräckligt men inte för mycket så att det blir i magen och skvalpa och sånt där. Så nu är det ganska utmanande. Men att Hyryläinen har ju en stor fördel i och med att hon bor och tränar i Dubai. Det kan man inte förneka.
Här i mellan ska jag påminna för radiolyssnarna att ni lyssnar alltså på vår VM-studio. Vi har SFI sportchef Petra Stedman med här i studion i Böle och sen har vi Otto Ylöstalo och Janne Isaksson som är på plats i Doha. Våra experter, våra kommentatorer alltså som ni kommer att höra under hela VMs gång. Det är deras röster ni hör här. Ja, Hyryläinen alltså bor i Dubai, kan träna när det där och det talades om den där luftfuktigheten, men finns det, jag menar för vinteridrottare, för längdskidåkare så finns det köldgräns, men finns det värmegräns för maratonlöpare?
Och det finns på det sättet att det skulle inte ha gått att ordna maraton eller mitt på dagen här, sådana gränser finns det. Här är vi redan, man kan tycka att okej, det här är mitt på natten om man sitter där hemma i Finland och inte har besökt de här länderna så kan man tänka att de har helt sköna förhållanden. Men det här är vi redan på gränsen. Att skulle det vara ens ett par, 3 grader varmare i den här luftfuktigheten så skulle det inte gå att genomföra. Då skulle det vara hälsofarligt. Det sa Finlands lagläkare Ilkka Räsänen igår. Att här är vi just på gränsen och han... Inte det om han väntar sig när hans rädsla åtminstone det blir. Så här tävling där massor med löpare avbryter, kroknar, stumnar totalt, svimmar till och med. Att det kan i värsta fall bli riktigt kalabalik och desto väldigt dåliga resultat dels och överraskande resultat. Men framförallt att det kan ha medföra stora hälsorisker.
På alla fronter.
Ja. Men hetta, luftfuktighet, men hur är det med luftkvalitet?
No, den är nu så värst dålig, men att nu är det ju liksom lite krockt att andas så att säga. Man kan ju föreställa sig att hur det skulle vara att springa i en turkisk bastu.
Precis.
Ja. Där vi nu var inne på den här parallellen med turkisk bastu, så det är lite liknande att inte det, man måste nog andas ganska medvetet på ett visst sätt för att få tillräckligt med styre.
No, nu ska vi ju komma ihåg att de här damerna som löper maraton så har ju gjort det förut. Det är ju inte så där att det är någon söndagslöpare som ger sig ut. Så de ligger ju på en helt annan nivå än en vanlig motionär. Så att det där. Men intressant ska det bli. Där får vi faktiskt hoppas att de där värsta farhågorna inte besannas. Det vill säga att folk kroknar och så där i allt för stor grad i alla fall. 23:59 startar de, så lite annorlunda tidpunkt att löpa på också. Men sen då, förhållandena på stadion. Har ni killar hunnit besöka Khalifa stadion redan?
Jo, och det verkar ju helt okej. Alltså det här var ju en farhåga man hade också inför mästerskapet. Hur ska det vara för alla idrottare här att dela den här värmen? Men det gäller nog bara maraton och gång, kan vi nästan slå fast. Så där finns ett sånt nedkylningssystem att det verkar ju som helt optimala förhållanden.
Ja, vi var nere med Niklas Henriksson på banan då på torsdagen. Eller ursäkta, på onsdagen när vi kom hit. Och det var många idrottare som höll på 9-tiden och gjort träningar och löpte med spiskor och så vidare. Och det är helt perfekta förhållanden. Alltså det är liksom på löptiden det kommer, alltså det är helt optimalt. Det är som plus minus 0,5 i vind ungefär. Så det är ganska vindstilla och liksom, ja, det kommer nog säkert att synas på löpbanorna i hopp. Popgrenarna, kastgrenarna kommer såklart att kanske ha en liten utmaning där i och med att de har ju nytta i kastgrenarna av att det blåser lite medvind och diskus motvind. Men å andra sidan så vi vet inte ännu hur det blåser där uppe i och med att de här luftkonditioneringssystemen som kommer att vara igång mer där på läktaren och mer där högst uppe, medan det sen på bannivå på kvällen när de tävlar så kommer de att stängas av. Så det ska bli intressant att se.
Se hur det förverkligas.
Men alltså mycket, så det kommer inte att skilja sig från några andra stadionförhållanden än vad det här tidigare varit heller. Så det är bra att se det ut.
Men du var, Petra, inne på det där att de värmer ju inte upp på stadion utan de värmer ju upp utanför. Och då är det ju lite annorlunda förhållanden där.
Jo, precis. Att det är ju sen ganska varmt och kan vara hett. Och sen just när det är hög luftfuktighet så det är ju som en sån där hinna på huden, en sån där vattenhinna och när du svettas så ska du också få ut vatten och det här, när det är varmt så kroppen jobbar mer då med att kyla ner eller blodtillförseln med att kyla ner kroppen istället för att ta syret i musklerna, så där det kommer att vara två olika förhållanden där.
Ja, det är sant, det där är något som det kommer att vara en utmaning just hur man ska ställa om sig och hur mycket man ska öda energi på uppvärmning, så att säga. Att nu så behöver det nog inte göras mycket uppvärmning. Där kommer att finnas den här utomhusbanan, men de kommer också att ha en inomhushall som på något vis ska kunna vara i användning, men jag tror nog att den här utebanan kommer att vara i största användning där sen på plats.
Precis.
Men att jag tror att de som har största delen av de här effektgränsrepresentanterna som har varit, de kommer hit nu via att de har vant sig vid de här förhållandena också, till exempel som finns till lag i turkiska Belek.
Precis.
För att lite vänja kroppen vid de här lite annorlunda förhållandena.
Men om vi tittar framåt i VM, vi gick igenom den första dagen, men det kommer ju många dagar, 10 dagar. Vem är Finlands största medaljhopp i VM, om vi ställer frågan så här, om jag börjar med Petra?
Ja, det är en bra fråga.
Och finns det såna?
Jo, visst finns det såna. Hopp kan vi väl prata om. Alltså en Oliver som gör ett kast som på SFI-mästerskapen i Jakobstad. Så där ligger han ganska nära medalj till exempel. Men att det krävs ju en full träff förstås. Och en jättebra dag av den idrottaren.
Vad säger jag?
Ska man prata om medalj som man gjorde för kanske 4-6 år sedan med någon terapitkammack. Att så bra ligger inte någon till för tillfället när tävlingarna börjar, men som Petra sa så Oliver har ju nog sån kapacitet att om han får en fullträff. Men att det är kvalet som kommer först och det kommer redan att vara en ganska stor mätare på att hur dagsformen är där och hur man lyckas klara av kvalet.
Ja.
Lite perspektiv på det här, så det Finland har ju väldigt få VM-medaljer på 2010-talet och hela 2000-talet egentligen. Det kommer ett vartannat VM ungefär. Vi är inte i samma svacka som vi var för ens några år sedan. Om vi tittar på bredden och antalet VM-idrottare. Vi har 22 stycken med här, 14 av dem är nykomlingar på VM-nivå. Många är unga, många är kvinnor. Det största truppen vi har haft i VM-tävlingar eller för den delen OS-tävling, OS-friidrotten på 12 år. Så det finns mycket gott i den här finländska friidrotten just nu. Men det är framförallt vad gäller bredd. För Finland har inte, om vi till exempel jämför med Norden, så i bredden är vi ungefär där Norge och Sverige är. Men skillnaden är att Norge och Sverige har några riktiga superstjärnor som kan ta hem medaljer härifrån. Det har inte Finland.
En bra poäng som Jarkko Finne och jag pratade om på flyget hit så var det att nu har vi för första gången på ganska många år idrottare i sån här en optimal utvecklingsbar ålder, liksom kring 20-22, lite över 22. Att man inte liksom, det behövs inte med, så att säga, lite där med våld satsas på för unga idrottare heller, utan de här är sådana idrottare som är riktigt optimal ålder att ta det där sista steget. Till exempel Ella Junnila eller Maria Huntington i damernas sjukamp, exempel på sådana, Oliver Helander också han. Att just i passlig ålder med mycket utvecklingspotential och många år framför sig. Så jag tycker det är nog närmast det som vi ska kolla på i de här tävlingarna, att hur den här bredden klarar sig. Och medaljförväntningarna så kan vi nog skjuta fram till kanske EM i Paris nästa år och sen VM-tävlingar efter det.
Mm. Petra nickar, här är det många SFI-are och många väldigt bekanta idrottare för dig och det där. Det är just det här bredden vi ska se på.
Absolut, ja. Många av de här idrottarna har ju haft som mål att klara den här kvalgränsen och de håller en hög nivå. Men det här, vi får hoppas. Och det är det vi får se fram emot här nu, att de höjer sin nivå här lite ytterligare. Sen kan vi prata om de här medaljhoppen nästa sommar till exempel, precis som Otto sa. Att det här, vi får vara väldigt glada att vi har så här stor bredd och på en sån här pass hög nivå. Att många ligger ju nära de finska rekorden. Och det måste vi minnas, att de hamnar och gör finska rekord i många grenar för att kunna ta sig vidare eller ta sig till en final till exempel.
Mm. Ja, det hjälper inte att man hypar häckdamerna eller så här, för att jag menar, de ligger ändå en bra bit från medaljer till exempel.
På dem alltså jättehög nivå och finna det ena Europas, till och med världens bästa häcknationer. Det är bara så att USA och Jamaica är på en helt egen nivå. Att vi kan inte jämföra oss med dem, för att de kommer att ta, om de tar placeringarna 1-6 så åtminstone nära. Här i Doha, att Finlands tre häckdamer, och det skulle finnas fler också hemma i Finland, håller allra högsta Europanivå. Men vad det gäller, räcker till i VM, så högst kanske ska vi säga är en finalplats.
Mm. Ja, där, det är som sex löpare på damernas häck som är liksom i en klass för sig när vi tänker på avancemang från semifinal till final. Sen kan man lite på måfå slänga att inte kommer ju alla att lyckas heller, så det kan inte bli ren bort. Högst två av dem här. Så det öppnar för 3-4, högst 4 europeer egentligen att ta sig till final. Plus de här jamaikanerna och amerikanerna. Så Europatoppen, där har vi finländare för tillfället. Mm. Och det kommer att bli jättespännande, för där är 17 löpare inom 2/10 mellan 12:70-12:90. Och de har alla kapacitet att ta sig till final en bra dag. Det som är positivt för våra damer, alla tre, så det är det att de har löpt många tävlingar under 13 sekunder den här sommaren. Så de har ju en jämnhet som också gör att man liksom kan förvänta sig att när man pratar om de här rutinprestationerna, så de räcker inte i semifinal. Och sen kommer man så pass långt, så kan sen vad som helst hända egentligen. Det är ändå häcklöpning, det är en ganska känslig grej. Det har vi sett många gånger.
Det vet Petra minsann. Vi satt och pratade om Petras egna VM-erfarenheter från Sevilla 99. Vi ska inte gå tillbaka till dem nu, men det där. Men hur det kan gå sen också förstås. Men Norden nämnde du, Janne. Norden, Sverige, Norge har ju liksom guldfavoriter. Så det räcker minsann. Plocka nu lite bland dem, de mest intressanta.
Då, vi kan ta de guldfavoriterna om vi tittar på dem. Så det är Daniel Ståhl som är just nu världens bästa manliga diskuskastare. Han är till och med världsrekordskandidat där. Men som Otto sa här också, vi vet inte med stadionförhållandena och så kommer det 70 meters kast. Men det är åtminstone är väntevärdet att det är Ståhl mot Frederick Dacres från Jamaica och Ståhl har högre kort i handen där. Sen har Norge ett starkt guldkort i Karsten Warholm på 400 meter häck som vi kan säkert komma närmare in på här också. Det är en gren som Petra vet det mesta om. Och sen finns det medaljkandidater. Jag skulle inte kalla kanske Armand Duplantis stavhopparen den största guldkandidaten. Det är kanske ändå Sam Kendricks från USA, men det kan bli en hisnande tävling med flera karar. Eller karadestan, en pojke i Duplantis fall över 6 meter, men absolut medaljkandidat, Europamästaren från i fjol. Och sen har ju Norge sin tonåring i Jakob Ingebrigtsen som har också storebrorsorna med, framförallt då Filip, med medaljchans på medeldistans. Så det finns många intressanta nordiska hopp.
Kanske Ingebrigtsen-bröderna Jakob och Filip har sina största möjligheter att ta medalj på 1500 meter.
Mm.
Att de är ju alla tre bröderna med sen på 5000 meter, men där går nog afrikanerna ganska hårt. Så det, men att å andra sidan är mästerskap alltid ett mästerskap och sen hur taktiken blir där, så det visar sig mycket om chanserna, hur det sen blir, om det blir studsvis av uppgörelse eller hur det nu sen blir. Men sen skulle jag också vilja lyfta fram här Fanny Roos i damernas kula. Hon är statistik 8 i världen i år och har stött i sin senaste tävling i Minsk i USA-Europa-kampen över 19 meter nordisk rekord. Får hon till det så kan det nog också bli en liten överraskningsmedalj åt det hållet.
Mm. Du sitter Petra och nickar. Har du ännu något namn eller är det Karsten Warholm du håller ögonen på?
No, jag hade också Fanny Roos att där, om jag inte minns fel så var det väl 19 meter man tog medalj med på.
19-14 i London.
Just det, ja. Så det är fullt möjligt för Fanny. Men såklart Karsten Warholm med då konkurrenten från hemmanationen. Och sen också det här är Benjamin. Det är på helt annat sekundtal än de övriga löparna. Att kommer vi att se ett världsrekord? Nu är det ju så att det här är ett mästerskap. Och det betyder att det är tredje gången de löper långhäck när de löper finalen. Så att det är inte samma som att löpa sen en Golden League-tävling eller Diamond League-tävling.
Mm.
Så vi får se resultatnivån. Men
ganska bra uthållighet. Han tål ganska mycket mjölksyra har vi märkt här genom åren.
Precis. Det stämmer bra.
Precis. Det där,
ja, men Petra har en viktig poäng där just med att de har mästerskaps just det försökshit och semifinal hit och sen först den där finalen.
Precis.
Men det kommer att bli en jättespännande tävling. Man tänker där tre löpare som har löpt under 47 sekunder i något skede av karriären. Två har gjort det den här säsongen. Samba har gjort det, var det för 2 år sedan. Och sen har vi då bara världsrekordmannen Kevin Young som har löpt världsrekordet 46-78. Det gjorde han en gång. Det är hans enda lopp under 47 sekunder. Så det berättar lite om att hur hiskeligt hög nivå det är på herrnas 400 meter häck för tillfället. Så det kommer nog att vara en av de mest intressanta drabbningarna på de här VM-tävlingarna. De här korta sträckorna, 100-200 meter, kommer att bli lite i skymundan för barnvarvena i de här mästerskaperna.
Mm. Så om ni nu så där unisont ska bestämma att vad är det man ska titta på, så är det herrarnas långa häck nu då? Om man ska titta på något under VM?
Ja, Duplantis skulle jag titta på. Alltså, vi satt och diskuterade här tidigare också att det här, förutom de här hårda resultaten så kan man ju också titta på teknik och jag riktigt njuter när jag ser Duplantis hoppa för jag inte vet så jättemycket om stavhopp. Däremot så kanske jag inte njuter lika mycket när jag ser Warholm löpa lång häck att det kanske inte är lika vackert fast det går hårt.
Mm. Och fast det är din gren så att säga. Ja. Hej, det blir dags för oss att avrunda den här VM-studien. Det har varit jätteroligt att ha er alla tre med. Vi skulle gärna ha sett er också lite mer liksom i levande bild, Janne och Otto. Vi fick nöja oss med en stillbild på er, men det så bra ut. Ni hade palmer i bakgrunden och sådär. Så att det där, jag litar på att ni sköter ert jobb där i Doha och berättar precis allt det vad vi behöver veta under tävlingarnas gång. Och jättetack till dig, Petra Stenman, för att du kunde komma hit.
Tack ska du ha.
Tusen tack.